Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkommen, dags för MotoGP-podden nummer 105 med mig Tobias Lajon och Andreas Mårtensson.
Det stämmer.
Det stämmer, det är samma namn. Jag tycker ni borde känna igen namnen nu också, ni som lyssnar på det här.
Det borde de göra, faktiskt. Vet du, det är racevecka.
Jag vet, och vi har race att snacka upp och vi har tester att snacka ner och vi har start nummer 5 den här gången. Och dessutom lite nyheter om Marc Márquez. Tror du vi hinner med det här på runda slänga en timme, Andreas?
Nej, det tror jag inte. Men det är nästan vad vi borde hinna med det på ändå. För att tiden tickar.
Ja, det gör ju det. Det här är raceveckan vi sitter i, som du säger. Och,
vi sitter i kommentatorsboxen.
Känner in stämningen?
Ja, lite så. Måndag kväll är det. Ifall vi missar någonting här nu innan det här släpps. Men det här ska ju släppas redan i natt som kommer. Så att, ja.
Ja. Men du, hur känns det att sitta på plats då? Det här är ju en av de lokaler vi använder för kommentering.
Ja, jag går in på mitt 5:e år nu som kommentator. Och då har det alltid känts lite speciellt att komma hit efter vintern. För man har inte varit här på 3-4 månader. Nu är det ju dock så att jag jobbar ju här till vardags nu för tiden. Så att jag springer ju korridorerna här, så att det känns väl ungefär som vanligt.
Nu är det jag som blir lite rundledd av dig och om, vad heter det? Visad lokalerna. Man håller på att bygga om här faktiskt och gör lite större, fler kommentatorsboxar. Och det är mycket sportsändningar på gång överhuvudtaget.
Det är ju det. Vinterspelen förbereds ju till exempel då till hösten och vintern som kommer. Så att det händer mycket företaget.
Mm. Ja. Och så MotoGP-premiär den här veckan i Qatar. Dubbelrace efter några få dagars testning på en enda bana. Vi kanske måste vänta med den punkten lite grann.
Dubbelhelger ska vi tillägga, så det är inte som Super-QM utan det är två helger efter andra.
Ja, det är viktigt. Vi måste ju börja med nummer 5 i alla fall, tycker du inte det?
Ja, men vi börjar. Ja. Och vi var inne på det lite förra veckan, va? Vilka vi tänkte spontant på och jag har funderat och det är de jag vill ta upp också.
Två namn alltså, ett namn var eller? Eller egentligen har vi kanske samma namn vi tänker
på? Ja, jag tror att vi båda har samma på båda två faktiskt. Men vem ska vi börja med då? Ska vi börja med äldsta gubben?
Jag tycker
gubben?
Det. Den som poppar upp för mig allra först är Colin Edwards, start nummer 5. Och när man tittar lite statistik på honom så har han ju haft start nummer 5 väldigt många säsonger också. Han har alltså kört Superbike VM, han har kört amerikanska Superbike mästerskapen innan dess och sen då för de flesta känd ifrån eller för många känd ifrån MotoGP sen då.
Som teamkompis med Rossi.
Ja, han var ju det några år. Också en teamkompis som kom bra överens, men det kanske är lätt att komma överens med Rossi så länge man inte är vassare än honom.
Ja, det har väl visat sig att det kanske är så.
Ja, jag tror det. Det är i alla fall en lång karriär för Colin Edwards som åkte Superbike VM redan 1995. Och sen körde sin sista MotoGP-säsong 2014. Och då var det ju i det här CRT-reglementet. Och däremellan alltså fabriksstyrningar både i Superbike VM och i MotoGP. Vad har du för minnen från hans karriär?
Att han inte vann ett race, men att det var väldigt nära 2006 passen. Ja, det är det som poppar. När man säger Colin Edwards, då är det på något sätt det som poppar upp först. Det är det minnet när han helt enkelt gör bort sig i chikanen och han slängs av cykeln. Cykeln fortsätter rakt in i barriären. Och Hayden vinner.
Han är stressad. Han tror att han har Hayden närmare än vad han har i sista partiet.
Ja, det är precis det. För Hayden låg tvåa. De hade en kamp hela racet igenom egentligen. Men sen hade Edwards en liten lucka. Och det hade räckt med att Edwards gjorde precis som han har gjort de andra varven. Exakt på samma sätt. Han behövde inte göra det här stressande misstaget som han gjorde. Men det är lätt att säga nu. Men 15 år senare.
Ja, exakt. Men det här måste ju vara någonting som du har erfarenhet av. Att just leda race och på något vis bevaka en ledning. Det är ju något speciellt när det drar ihop sig mot slutvarven.
Det är något speciellt. Det är klart att det är det. Man är mer stressad när man leder än att när man jagar någon. Det är mycket lättare. Och speciellt om man ser att man närmar sig någon framför. Det är ju den bästa känslan man kan ha egentligen. En annan sak med just den incidenten var ju att jag var där då på passen. För jag körde ju 250 EM samma helg. Så vi skulle ju ut och line upp bara en halvtimme senare efter att de hade gått i mål. Så jag såg ju den här incidenten också.
Var du till och med uppe på depåtaket där?
Nej, jag kommer inte ihåg exakt var jag stod någonstans, men jag vet att jag har sett den. Så att, ja.
Men man ska ju tillägga det också med Assen. Den banan är ju faktiskt möjlig att ta in ganska mycket på under ett slutvarv. Så där. Får man lite närkontakt och får lite slipstreamen så går det ju fort hela varvet runt där.
Ja, det går att ta in mycket tid på få kurvor eller få varv där. Det gör det.
Också på den tiden då var det ju fortfarande en riktigt lång slinga där de använde, vill jag minnas.
Nej, inte till 06.
Var det inte det?
Nej, då hade det var första året som de hade byggt om så att det var den nya inledningen på varvet.
Okej, ja då får jag backa där.
Jag körde ju där som sagt.
Ja, just det. Mm. Men du, inga andra minnen då? För jag, om jag backar i mitt band där så tänker jag på Superbike-eran. Han var faktiskt en av mina favoritföretag. Dels så hade han en säregen körstil. Han satt ju väldigt rakt med ryggen och ganska lång. Och sen benen rakt ut åt sidorna. Det kändes som att han skulle ha knäskrap nästan på raksträckorna.
Ja, han har en väldigt speciell körstil.
Så det var lätt att känna igen honom. Men sen var det ju där i den eran när han faktiskt tog sina VM-titlar som det var några riktigt minnesvärda race. Så jag tänker närmast på Imola i Italien. När han tog, var det första eller andra VM-titeln den gången?
Andra VM-titeln. Sista VM-titeln, 2002.
Han och Bayliss var i alla fall. Minns du någonting av det här? Följde du Superbike-VM på den här tiden?
Nej, det gjorde jag inte. Det är lite för tidigt för mig egentligen 2002. Just Superbike-VM är lite för tidigt. Då följer jag MotoGP såklart, men inte Superbike-VM. Det är klart att jag har sett de här racen, men jag kan inte påminna mig att jag såg dem live där och då.
Nej. Nej, för det var lite, för mig var det lite blandat det där. Jag har dels följt British Superbike vissa säsonger lite bättre, Superbike-VM och där racen har varit som bäst då. Och där eran med fighterna mellan Bayliss och Edwards. Det var en magisk säsongsavslutning där VM-titeln stod på spel inför finalen på Imola. Och Imola är ganska, jag har kört ett race där, det är en ganska spektakulär bana att köra motorcykel på med stora nivåskillnader och det går fort stora delar av varvet. Och, ja.
Så den ut så som den gör idag då med den här chikanen i slutet?
Ja, jag vill minnas att de hade det även, så det var ju ett omkörningsställe, den slutchikanen där. Och just den här fighten mellan Edwards och Bayliss, jag har inte räknat omkörningen, men det är sån där som jag skulle vilja gå tillbaka och se hela loppet. För de låg alltså sida vid sida och hjul i hjul under i princip hela racet. Och som sagt var, jag tror att de gick in i den där racehelgen med, om de inte var lika i mästerskapet så var det bara någon ströpoäng som skilde dem.
Har det inte blivit kallad också den där showdown at Imola eller något liknande?
Jag vet inte, jag känner inte igen faktiskt. Jag har inte kollat upp det där. Jag
tror det. Just att det var den här täta fighten i slutet och den säsongen där 2002, den var ju magiskt för Edwards, för han hade ju som sagt pallplatser rakt igenom, förutom i premiären, en fjärde plats. Annars är det bara pallplatser rakt igenom och 9 raka segrar i slutet på säsongen.
Och intressant var att han körde, hade han 9 raka sa du?
Ja.
Ja just det, så var det. För Bayliss var ju i princip, han var ju klar värst, det var en sån säsong ja. Bayliss var ju mer eller mindre, man hade ju nästan räknat in VM-titeln på honom. Och sen som du säger så tuggade Edwards i kapp. Det var ju det som var det riktigt häftiga. Det hade jag
fram,
faktiskt...
fram till USA så hade ju Edwards bara 2 segrar. Medan Bayliss hade ju runt 10-11 segrar. Men sen vände allting och sen blev det alltså 9 raka i slutet för Edwards.
Troy Bayliss alltså som sedermera blev världsmästare i Superbike-VM. Och även... Han var ju känd för övrigt för den här säsongen han vann Superbike-VM och sen vann MotoGP, sista racer på Valencia.
Ja.
Men just Edwards där. Ja, samma år. Ja.
2006 som vi pratade om nu.
Just det. Just det. Men du, den här när Edwards då tog titeln och blev världsmästare, han körde ju dessutom på Honda VTR. Gatmodellen hette SP2 eller SP2 var det med helkåpa. Den var ju inte en särskilt vass hoj på gatan, men den gick som kulor och krut i Superbike-VM och i Endurance-VM, vet jag. Ja, det var bra. Stor fight där, de emellan. Men du, i övrigt då? Vad säger du? Vi har ju faktiskt personliga minnen av Edwards också för 2 år sedan i Texas.
Ja, hans ranch. Ja, vi fick ju möjligheten att komma till hans ranch där i... Vi var bara där i 2 dagar, men det var väl spenderade dagar och vi fick hela kvällarna helt för oss själva där under lyset och under taket.
Det var bra, vi behövde lite inkörning där. Vi kom ju mitt i en kurs som hade hållit på i 3-4 dagar.
Alltså vi höll ju på med massa annat, vi var ju på IndyCar och vi höll ju på med spanska mästerskapen. Amerikanska mästerskapen var vi på, vi hade massa annat att göra.
Ja. Men det är just varit häftigt ställe att ha varit på i alla fall.
Ja, mycket, mycket. Och hoppas komma tillbaka dit nästa år va?
Ja, då ska jag hålla mig på julen. Jag hade ont i en axel ett år efter den där sladdkursen.
Och jag hoppade på kryckor hela den veckan. Så.
Visst var det sådana här kryckor som du hade under armhålorna?
Ja, visst, det var riktigt amerikanska kryckor som jag fick på Kota sen.
Ja, det kändes familjärt får jag säga.
Ja, det var riktigt bra. Vi övernattade ju till och med där. Det var riktigt kul faktiskt. Rekommenderas att gå en sån här bootcamp som man brukar ha.
Mm. Ja.
Sen tog han ju, från 2002 då han tog titeln, sen blev det ju MotoGP. Först på Aprilian. Det minnet man har där, det är ju när han slänger sig av när den börjar brinna.
Saxenring.
Ja.
Mm. Det är dramatik.
Ja, det är dramatik.
Och den Aprilian var ju så speciell också. Den där motorn var ju helt magisk. Den lät nog helt enormt, gjorde den. Speciellt ljud i den Aprilian, om ni kan kolla upp någon sånt klipp. Men det var en läskig vurpa. Han skickade iväg cykeln.
Sen blev det Honda året efter och sen blev det då Yamaha. Fabriksteamet i 3 säsonger till att börja med och sen till Tech 3 då i 4 säsonger.
Det är ovanligt att gå den vägen.
Ja.
Från fabriks till satellit.
Trodde mycket på honom där och så tillsammans med Rossi och att det skulle passa bra ihop. Och det gjorde det ju fram till 2007 när han inte fick vara kvar längre och det var ju för att en viss Lorenzo då hade gjort ganska bra resultat med 2 raka titlar i Moto 2 som det inte hette då utan 250 och så upp i fabriksteamet då.
Mm. Sen var det lite synd där att det inte blev, eller synd, men just att göra sig rättvisa på det här CET-reglementet, då tyckte jag att det var... Det kändes som att han höll på något eller ett par år för länge där i slutet.
Ja men så, när han inte fick vara kvar hos Tech 3, sen blev det ju 3 säsonger i Forward Racing och det var ju på undermåligt material. Var det.
Ja, det är lite synd. Så vill man inte se de här gamla hjältarna. Nej. Avsluta. Då dalar de lite för mycket tycker jag resultatmässigt.
Ja.
Ja, det är första nummer 5 i alla fall.
Ja, så vi tar nästa då. Då blir det ju nutid och en aktuell förare och en som kör, Sarko. Johan Sarko.
Han är också för mig starkt förknippad med nummer 5.
Med sin Salto. Ja. Det var ett tag sedan vi fick se den nu. Jag såg den senast idag på Instagram i och för sig, men då gjorde han den ner i en pool i Qatar och det är inte riktigt samma sak.
Nej, han har gjort ganska vågade. Jag tyckte ibland att, nej, ska han verkligen göra de här bakåtvolterna då efter...
Jag tyckte den när han hade på sig race. Sina läderhausen där i Österrike något år. Den kändes lite riskabel.
Ja, ja, ja. Det, när allt har gått bra, då vill man ju inte göra den där grejen efter målgång. Men dubbel världsmästare i Moto 2. Det ska han, det kan ingen ta ifrån honom. Riktigt bra säsonger där.
Ja.
2013-14, vad var det här för år?
15-16.
15-16.
Ja. Tar vi det lite från början där, så började han sin karriär i Red Bull Rookies Cup 2007, som han vann. Tre raka segrar i slutet, bara pallplatser förutom en 13:e plats i Holland. Eller Nederländerna. Annars var han ganska dominant den säsongen som, vad var han då, 17 år. Och ja, sen vidare in då i 125 till att börja med. Och sen blev det då Moto 2.
Mm. Och där åkte han ju i Stigus team ett år. Den säsongen vet jag att jag hade lite närmare kontakt med Sarko där och även med hans manager Laurent Felon. Och ja, han började ju visa framfötterna redan under det året med Suterchassi.
Ja, det gjorde han där 2014 var ju den säsongen när han körde för KTM. Och sen tog han ju steget över till Kalex och det var ju då också han vann två titlar på Kalex. För Kalex hade ju vid den här tidpunkten gått om och sprungit om Suter. Suter tog ju sin titel här 2012 med Marquez. Det är ju den senaste de titeln som Suter har tagit.
Mm. Men du, det här att ta två raka VM-titlar, det är stort. Det hör inte till vanligheterna ens för de stora förarna. Eller, ja, då talar vi riktigt stora förare om man tar många i rad, men annars är det rätt vanligt att man tar en titel och sen svårt att backa upp det resultatet.
Ja, det är som du säger, det är de stora förarna som har gjort det. Pedrosa, Lorenzo och sen här då Sarko, två raka. Och sen tog han ju upp i MotoGP-teamen eller upp i MotoGP och då fanns det ju ingen styrning i fabriksteamen utan då blev det ju Tech Tri istället. Och vad hände i Qatar? Jo, han ledde de första fem varven där i sitt absolut första race innan han kraschade då i kurva två, men imponerande starten då. Visst hade han pool också?
Ja, jag vill minnas att han hade det också. Han var ganska lugn efter den där kraschen också så att det här kommer fler tillfällen som...
Och vi var på plats då faktiskt där i Qatar 2017. Så att ja, men det blev inga segrar och han har faktiskt inte en enda seger i MotoGP. Han väntar fortfarande på den. Han har ett par pallplatser. Den som sticker ut egentligen så är det ju den första han tar, alltså femte racet på säsongen där 2017 i Frankrike på hemmaplan. Den var stor.
Ja, ja, men man kan ju tillägga det också, just den säsongen han kom in i Tech Tri-teamet, då var det ju större skillnad mellan cyklarna från fabrikscyklarna till Tech Tri-cyklarna. Så att det var ju stort, hans insatser där. Han drog ju med sig Folger upp också i tempo. Och det var en riktigt vass säsong för Tech Tri-teamet med Yamaha.
Ja, ja, det var det verkligen. Jag trodde inte riktigt att han skulle nå så här långt faktiskt, Sarko, måste jag säga. När man såg honom i 125-klassen. Kommer du ihåg det året där när han slogs med Tirol var det väl? 2000, kan det ha varit, 11?
Misano.
Misano bland annat. Men hela den säsongen egentligen. Och där hade han ju, jag vet inte hur många andra platser, men det var 6-7 stycken som han hade. Lyckades ta en seger till slut. Och den segern är faktiskt den enda segern i GP-sammanhangen har. Förutom när han vann sina Moto 2-titlar.
Jaha. Nej, det var... Men jag minns att han... Som... Det skedde någon slags metamorfos där med Sarko. För han var ju så här som hängde med huvudet och muttra och kollade bakåt och gjorde skumma misstag.
Han gjorde skumma misstag.
Han gjorde det.
Han skulle kunna
Barcelona
ha
minns jag också någon race i 125. Så han...
Ja.
Sumpade.
Man liksom kände att han har farten men han har absolut inte kylan till att vara en toppförare.
Nej.
Och det visade den säsongen där också med de andra platserna, tredje platserna. En seger som sagt. Tvåa i mästerskapet slutade han till slut. Men sen i Moto 2 då funkar det bättre.
Mm. Men vad säger de om honom här nu då? Då får man ju ta till kommande säsong här. Vad har han för chanser i år? Pramac Ducati?
Jag tror han har riktigt bra chanser. Faktiskt. Jag tror det. För förare, som förare är han riktigt vass. Och nu blir det andra säsongen här på Ducati. Och senast han körde samma fabrikat 2 år i rad, då är det ju Yamaha-tiden. Sen blev det ju fabriks KTM, hoppade av det. Det blev Honda några race. Och sen till Ducati. Så jag tycker han har sett vass ut. Och han såg vass ut förra året också.
Ja, och jag hoppas också att han kommer tillbaka till den här jämnheten han hade i Moto 2. För samtidigt, om vi tittar på de här stora krascherna som han faktiskt har haft i MotoGP, där har han ju stuckit ut. Jag tänker dels på Österrike förra säsongen där han kör in i Morbidelli. Och sen den här, fall det var säsong, vilken säsong var det där man krokade ihop med Marquez på Phillip Island? Var det de två förresten, efter rakan där?
Just det.
I någon inbromsning. Han har gjort lite så här huvudlösa grejer några gånger.
Ja, det var väl 2018 då, sista året på Tektra, ja. Yamaha där.
Det har han ju inte råd med liksom. Eller, nej. Man kommer inte undan så här stora krascher hur många gånger som helst.
Nej, det gör man inte. Och sen hade han ju en, han var rätt tuff mot Rossi också i Texas där. Inledningen av hans Yamaha-karriär.
Just det, i det här S-partiet där.
Kurva 3 eller vad det blir för någonting. Ja.
Någon av de här 18 kurvorna som inleder varvet.
Kurva 1 till 18. Det är den första och den är ganska svår. Jag har ju kört den faktiskt. Och den är ganska svår under bron där. Och så man måste liksom svänga i tid. Och svänger man för sent, då åker man rakt ut i det målade. Och det gjorde Rossi.
Ja, det stämmer. Det var Sarko.
Ja, det var Sarko. Men han har lite sådana saker. Men å andra sidan så, ju fler sådana saker man har på något sätt, ju närmare kommer man den här tankeställan att nu måste jag ta tag i mig själv. Oftast brukar det vara det. En del kan ju hålla på så här till någon annan avlösare, men ja.
Ja, nej, men det kan ju också...
Han är ju inte osmart, Sarko. Det är ju en smart kille.
Ja, det är ju det. Men ändå lite huvudlöst vissa saker. Det är så här så att han skulle bara hejdat sig kanske något halvt varv till eller ett varv till. Men frågan är som sagt vad om han skulle mycket väl kunna ta sin första seger i år.
Ja, det kan,
tänker
han,
jag.
Det kan han faktiskt göra. Och han kan faktiskt göra det redan på söndag.
Ja, det är en Ducati-bana, det är helt
verkligen
klart. Tänker du på något annat då med honom?
Nej, det var väl ungefär det.
Ganska uttömmande om nummer 5.
Jag tycker
två,
det.
Två ganska,
ja, jag har faktiskt haft en teamkompis med som har haft nummer 5. Alexander Lund. Han hade nummer 5 när vi körde Pro Superbike förr i tiden. Sen hoppade han till 7 när han körde GP av någon anledning. 5 var väl upptaget då.
Ja. Ja. Edvards och Sarko alltså på nummer 5.
Japp.
Vad säger du om testerna då? Vi hoppar över till nyss avslutade tester också på samma bana som säsongspremiären går av stapeln i år.
Ja, vi tog ju det lite förra veckan när vi pratade tester. Och ja, det är ju Jack Miller som toppade testerna och jag tycker han ser vass ut i år. Jag har tittat lite mer på tiderna och ja, han ser vass ut på den banan faktiskt.
Och det gäller både enstaka varv och även under race-distans eller race-simulationer.
Det gör det. Och frågan är om man kan hålla ihop det i år som man inte har kunnat tidigare säsonger. Det blir jättespännande att följa. Alla Ducati-förare, vi sa det även förra veckans avsnitt, att alla Ducati-förare blir spännande att följa i år. För det är nya förare på nya positioner på alla de här 6.
Jag tycker Miller har tagit sin körning en nivå till. Och vi såg det redan under förra året där. Och ett race som kommer upp på näthinnan för mig är Valencia där. Ett av Valencia-racen, fighten med Morbidelli, slutvarven. Det Miller har haft svårt med tidigare säsonger, det är ju få däck. Och tempo genom, eller däcken att hålla och tempot att hålla under en hel race-distans.
Ja,
för fort har han ju kunnat åka i flera år.
Och frågan är om han kan ha lärt sig det. Kanske.
Ja,
för inför säsongen förra året så trodde jag likadant som jag trodde av han nu. Att ja, men nu kanske han får sitt genombrott även fast han satt på en Pramac-cykel. Men sen tycker jag inledningen av säsongen och halva säsongen, det var inte imponerande. Och frågan är varför det inte var det. Men det var liksom lite för mycket misstag. Jag kommer ihåg andra racet i Jerez Banjaya var på en andra plats när hans motor gick sönder och körde skjortan och Miller.
Stämmer. Sen hade han ju otur i för sig Miller i Spanien. Det var ju senare på säsongen, Aragon. Där han blev omkullkörd. Ja, det blandade resultaten. Behöver bli jämnare framförallt.
Men jag tycker ändå från halva punkten, alltså mitten av säsongen, från det så tycker jag att det hände någonting med Miller. Sen var han alltid med på något sätt i diskussionen om pallplatser.
Men känns det som att han är den förare som Ducati har som nummer 1 i fabriksteamet?
Ja, men det gör det.
Och då blir min följdfråga där, hur är han att utveckla eller att driva utvecklingsarbete på hojen?
Ja, det är en jättebra fråga. Det kommer vi få reda på. Men hur det är just nu vet jag faktiskt inte.
Nej, jag vet inte heller. En sak att tillägga i det här, det är ju faktiskt att alla förare kämpade och jobbade ju mer eller mindre med de här nya bakdäcken från Michelin. Och där, ett tydligt exempel på det var ju Dovizioso som inte alls kom till rätta med det. Men Miller gjorde ju ändå en bra avslutande del. Som
ja, han gjorde ju inte bara ett race som var bra som Dovizioso gjorde, utan han gjorde ju flertalet bra race. Så att jag tror ändå att det borde inte spela roll. Men sen är också frågan, Ducati, de väljer alltså att ta in nya förare på alla positioner, och det kan inte riktigt vara tanken. Tanken måste ändå från början ha varit att komma överens med Dovizioso, ha kvar Bagnaia i Pramac och satt in Martin jämte där eller något liknande, och ha kvar Sarko i vinter. Det måste ändå ha varit tanken från början.
Jag tror också det. Inte hade man önskat att flytta på alla positioner. Nej, på sex cyklar.
Nix. Nej. Det tror jag inte.
Och tre rookies är det i sammanhanget, och som du säger, lyfta upp två förare från Pramac till... Nej, det är sällan
så,
man gör.
Nej, och så två helt nya färska förare i Pramac. Man har en Sarko som har kört en säsong då i Vincia innan. Och så in honom där och så är Martin jämte. Så att det kan inte ha varit tanken från första början. Har det så? Nu är det så. Men frågan är om de kommer gå lite bet på det här med utvecklingsarbetet. Å andra sidan har de ju lite flyt då, att den här säsongen man får inte göra så mycket.
Nej, men det vi har sett på testerna, det är ju arbete med... kåporna, aerodynamiken, och vad jag förstått då, så handlar det om för Ducatis del att få se om det går att få någon slags downforce-effekt när man lägger ner cyklarna. Det låter ju spännande. De har ju alltid varit innovativa när det gäller att utforma kåpor och vingar, och redan för länge sedan.
Ja, visst är det så. Och man får ändå ta det här testet här nu. Alltså Ducati i topp med Miller, och sen är tre Yamaha efter det med Vinales, Quartararo och Morbidelli, och sen ytterligare en Ducati då med Bagnaia. Man måste ändå ta detta lite med en nypa salt. Det betyder inte att Miller kommer vinna mästerskapet bara för att han toppar här. Det har vi ju sett många gånger. Men också Qatar är en Ducati-bana.
Vad är det som gör just det här till? För det är ändå så här långa svepande kurvor. Är det så pass långa.
Det är det som är grejen. Den är inte knixig.
Nej, det är sant.
Och så lång raksträck.
Rejäl raksträck. Och där såg vi toppförsrekord av Sarko. Nämnde vi även i förra podden där. Nu närmar sig 360 ärliga i klockad fart.
Galet.
Det är ju jättefort.
Ja, det är det faktiskt. Men det blir spännande. Och sen även att följa Sarko som vi har pratat om här nu. Följa honom. Jag tycker det såg lovande ut på testerna. Faktiskt.
Mm. Ja, jag vill nästan, det är nästan de två namnen som jag vill lyfta. Visst, vi såg Bagnaia riktigt vass förra året, men han var ju om Miller var ojämn, så var ju Bagnaia kanske ännu mer ojämn resultatmässigt.
Ja, men han hade dock sina toppar som inte riktigt Miller hade.
Nej, där han stack ut, där Bagnaia stack ut i positiv bemärkelse.
Mm. Jag tänker på framförallt Misano då. Nu ska man göra klart för sig att det är hans testbana, hemmabana. Han lägger många varv där. Men trots allt så var han ju helt överlägsen i Misano-racet. Tills han kraschade.
Mm. Även väldigt snabb i Jerez, ska vi säga.
Ja. På båda helgerna. Ja. Ena så sköt han ju motorn då.
Ja.
Och då var han ju faktiskt näst snabbast efter Quartararo. Till och med lite snabbare än Quartararo vid det tillfället. Så att han har höga toppar, och när vi pratade med Johan här för någon månad sedan, så var det ju, då trodde ju han stenhårt på Bagnaia och mer på Bagnaia än på Miller, och jag förstår varför, även fast jag ändå skulle sätta Miller lite högre denna säsongen, så i framtiden så tror jag på Bagnaia också väldigt, väldigt mycket, men frågan är om han räcker till nu. Då ska det komma i så fall ett bra resultat inledningsvis, att han får med sig självförtroende.
Men tror du att det här utvecklingsarbetet och det lilla som går att göra till säsongen, tror du att det gör Ducatin tillräckligt konkurrenskraftig då? För vi var inne på det ganska mycket under fjolåret här, att de räckte ju inte till fullt ut mot för Yamaha och Suzuki i slutändan.
Nej, och ändå så vann de märkesmästerskapet. Det är märkligt hur det kan vara egentligen. Men det visar också hur tätt det är. Jag vet faktiskt inte. Jag tror fortfarande att de kommer vara lite mer svajiga än de andra märkena. Det brukar vi se på Ducati, de är riktigt, riktigt vassa på vissa banor. Men på andra banor så är de inte med riktigt. Och det är ju det de behöver och behövt de senaste åren rätta till.
Mm. Ja, för sen ska de ju matcha. Jag tycker vi kan hoppa vidare till nästa fabrikator. Och du nämnde här med Vinales, Quartararo och Morbidelli. Det är tre Yamaha-förare som fyller på där just bakom. Och det var ju lite det vi såg också under fjolåret här. Och Yamaha, om man nu dessutom har fått ordning på sina ventiler, man kan använda fler motorer under säsongen, och det ser ju onekligen rätt lovande ut för Yamaha som helhet. Tycker
ja,
du inte
det? Jo, absolut, absolut. Jag tror att Yamaha blir... Det blir märket att slå. Det tror jag faktiskt. Med tanke på precis det du sa. De har utvecklat lite grann. De har hittat på lite aerodynamiska lösningar. För att få upp toppfarten lite grann. Och det är det de behöver. Det är det de lider mycket av. Förra året led de ju inte bara av det. Utan de led ju av att de hade sitt ventilproblem. De gick runt på 2 eller 3 motorer max på hela säsongen. Fick dra ner varvtal och spara på motorerna. Så att det där åtgärdat. Sen är det om de får till chassit eller inte. Årets chassi påminner ju mycket om det som Morbidelli satt på förra året och som sitter på i år. Ja, räcker det? Räcker det inte? Det är också sådär jättesvårt att veta så här inför säsongen.
Ja, för de var samtidigt ganska, nu ska inte jag säga att Morbidellis cykel var så ojämn, men de var ju hyfsat ojämna i resultaten. Någon var snabb, eller ett par av förarna var snabba, men ett par funkar inte lika bra för, så att...
Nej, och sen har de ju en liten akilleshäl, och det är just det att de segrar de tog förra året. Det var från start till mål. Och över ett varv, eller, alltså tar man och kör en racedistans per märke, då vinner man ha alla dagar i veckan på alla banor. Men det kan man inte göra. Utan man ska köra mot varandra i den här sporten. Det här är inte rally. Det ställer lite andra krav.
Och det ser vi ju faktiskt på det här med testresultaten. För där har ju Vinales varit outstanding de senaste vintrarna. Ja. När det gäller att vara vass på tester, som du säger. Och då är han själv på banan, inte i fight med andra. Han kan välja sina spår och så vidare.
Ja.
Nej, det är sant. Men då får vi se hur Yamaha tar sig. Där har de ju också, där har de ju att slåss mot med tanke på hur starka Ducati är startmässigt. Och då blir ju det som en kloss framför.
Ja, det blir det. Så det blir också spännande att se hur de ska komma vidare från det. Och sen också Morbidelli som många tror på inför säsongen med tanke på de resultaten han gjorde förra året, 2 i mästerskapet. Nu sitter han på en äldre maskin och det kan ju vara en fördel. Men det kan också vara en nackdel. Och det är det jag är lite, det kommer ju visa sig givetvis, men det är ju frågan. Det brukar alltid vara det bästa att sitta på nytt material. Det gjorde han inte förra året, och förra året kanske var det här undantaget då som bekräftar regeln. Men att göra det 2 säsonger efter varandra, Yamaha måste på något sätt ha lärt sig av vad som funkade förra året och gjort årets hoj bättre.
Och samtidigt har de också gjort en rokad förarmässigt där de har bytt Quartararo mot Rossi, eller tvärtom då. Rossi har flyttat till Petronas-teamet och Quartararo till fabriksteamet. Yngre förare, mer hungrig förare, en förare som kan köra om, ja, skulle det också kunna falla på plats för Quartararo?
Ja, det skulle det. Det beror på hur långt till källan han är mentalt från förra året.
Mm.
För det tog nog rätt hårt på honom.
Han föll som en sten i slutet av
mästerskapet. Ja, han gjorde det.
Men, just det här fightmässigt, om du pratar race kontra test, där håller jag ju Quartararo lite vassare än Vinales, i alla fall när det kommer till de här man-mot-man-kamperna som vi inte har sett mycket av från Vinales någonsin egentligen.
Nej, jag gör väl nästan det också, även fast jag tycker att det är väldigt, väldigt likt de två, alltså, måste jag säga.
Chansen att de hamnar relativt lika i mästerskapet är stor.
Ja, den är stor.
Ja, där är den ändå.
Men visst, det som den vi har sett från Quartararo, så är han vassare på att köra om än vad Vinales är. Och det blir spännande att se, och det blir spännande att följa deras interna kamp.
Ja, också.
Riktigt spännande. Och det kanske är det som gör att Morbidelli kan sticka ifrån dem. Just deras interna fight.
Mm. Hur mycket kan Rossi visa sig i år då, tror du?
Ja, det är också en jättebra fråga. Första 2 testdagarna, väldigt missnöjd. Tyckte att det var ungefär samma sak som förra året. Såg inga förbättringar och var ungefär där i listan också. Alla 3 Yamaha var högt upp medan Rossi var långt ner. Sen tog det sig och till slut så var han ju då 7-8 tiondelar efter sina Yamaha-kollegor, slutade på en 11:e plats på testet. Men frågan är vad det räcker till. Vi vet att han är ingen testförare heller, utan han blixtrar till på söndagar. Det vet vi av erfarenhet att det är på det sättet. Så jag tror att det kommer gå bättre i år än förra året. Det kan knappt gå sämre än förra året, för det var det 3 eller 4 nollor på rad.
Ja, just det.
Men då var han ju med. Jag kommer ihåg Barcelona där. Alltså det där Quartararo-segern, den hängde i luften alltså. Och som det utvecklades i det racet med Suzukerna som kom bakifrån, däcken som tog slut för Quartararo. Där hade inte Rossi vurpat där kurva 2, så hade han varit med ordentligt i det racet. Så att farten finns. Det finns fart för fallplatser. Och kanske till och med segrar. Men i mästerskapet så tror jag han får det tufft.
Ja, jag är inne på samma linje som du där. Och sen är det frågan också hur mycket man kan förnya sig själv. Vi ska komma ihåg att han har ju funnits med evigheter i det här mästerskapet. Och nu behöver han kanske inte förnya så mycket. Men det kommer ju de här yngre förarna som kommer in i mästerskapet. De tar ju körningen lite vidare, det måste man ju säga. Så att,
ja, men ändå det... Visst, det gör de absolut. Nu är det nästan samma förare som förra året. Men det är klart, han byter team nu. Kan det få ett lyft? Jag tror det. Lite mindre mediafokus. Komma ifrån fabriksteamet, ner till Petronas. Det kan vara ett lyft. Tillsammans med Morbidelli. En förare som han känner mycket för. Som han har coachat fram och hjälpt fram till den styrningen han sitter på. Kan också ge saker och ting. Sin halvbror i startfältet, kommer det hjälpa eller skälpa? Var kommer fokuset att ligga? Så första gången han lägger sig på en träning och ska dra Marini, då har hans fokus försvunnit. Så det vill jag inte se överhuvudtaget.
Nej, sant. Sant.
Det där, då visar han det i Qatar nu till exempel, men då vet man hans fokus är inte där det ska vara. Så att, svårt.
Mm. Ja. Jag tycker vi studsar vidare till... Tittar vi på testerna här så...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi måste ju gå vidare med Suzuki tycker jag. För Mir och Rins, 7 respektive 8. Och då vet vi ju från fjolåret att Suzuki, där snackar vi framförallt styrka under race-distans. Och det här är ju helt okej testresultat tycker jag på de två förarna.
Ja, verkligen. Hade de kvalat där så hade de kunnat vara med och vinna racen. Ja. Absolut.
Frågan är vem som är starkast i år. Vi måste komma ihåg att Rins fick ju sämsta möjliga säsongstart förra året med en skada. Och ändå var han med så pass bra i slutet på säsongen. Ja. Poängmässigt också.
Ja, det var han. 3 mästerskapet, Mir vann. Ja, det är nästan dött lopp de två emellan. Jag kan inte peka ut vem som är starkast, vem som inte är det. Rins med hans axelskada, precis som du nämner. Mir, som har bara 2 år i MotoGP, hans 3:e år nu. Det måste också innebära någonting. Men sen har han också en VM-titel på något sätt som tynger den eller lättar den.
Vi
vet inte.
Nej, och man vet inte hur taggad Rins är utav att Mir tog den titeln
mycket,
i år.
Ja. Mycket, tror jag.
Ja, det där kan bli en hård inbördeskamp de två emellan.
Ja, det
tar jag för givet att det blir.
Ja, det tar jag också för givet.
Och sen frågetecknet där också som vi snackade om i förra podden där med David Brivio som lämnar för Formel 1. Hur kommer ledningen utav teamet att vara?
Ja, exakt, det har ändå känts som att han har hållit ihop det där teamet och kanske framförallt förarna, för det är han som har valt förarna. Och sett till att de håller sams, för att ryktena säger ju att de är verkligen inte bästa vänner utanför banan. Och då har det känts som att det är han som håller ihop det där, att de inte börjar bråka och det är han som stämmer i bäcken. Nu är inte han kvar längre. Hur blir det då?
Nej, oklart. Och sen, men någonting som talar för Suzuki igen, det är ju det här med, har de hittat någonting här nu som kan göra att kvalen är lite bättre och att raceinledningarna kan vara lite vassare, då lär de ju vara lika starka under racedistans som under fjolåret. Beroende på i och för sig då.
Vad
de övriga fabrikanterna har hittat elektronikmässigt eller någonting kring däckslitaget. Det är ju ändå, det är en hel del frågetecken ändå.
Ja, det är ju det. Det är väldigt många frågetecken. Och oftast är det ju sådär när du gör någon förändring, då gör du oftast någon negativ förändring, eller när du gör en positiv förändring, då gör du ofta en negativ förändring.
Mm.
Och det har de nog inte råd med heller, även fast de var överlägsna just i däckslitage, har de inte råd att gå ner några procent där. För då kommer Yamaha där och vara vassa.
Ja, vi hörde ju, där var ingen tydlig riktning på den där fabrikatet.
Nej.
Nej.
Och ändå blev de 1-3 förra året.
Ja. Ja, svårtippat. Honda, vad säger du där då?
Ja, då har vi lite nyheter som är dagsfärska.
Ja, det är mest att börja med det.
Marc Márquez, som vi har sett testa i Barcelona förra veckan. Han 3 dagar senare eller någonting liknande så var han i Portimão, Portugal. På deras gatversion av MotoGP-cykeln. Och då trodde vi väl att ja, men nu är det upplagt för att han kommer till Qatar. Ny undersökning idag, måndag. Där de helt enkelt kollade hur läkt benet var. Hur mycket det hade läkt ihop. Och läkarna gav han rådet att inte köra i Qatar 1 eller i Qatar 2.
Nej, för då får han ju också, det är inte en full månad, men han får ju några veckor ytterligare läkning här.
Ja, han får ju 3 veckor till här nu. Exakt, för nästa undersökning ska vara den 12 mars. 12 mars är alltså...
Eller 12 april.
12 april, ursäkta. 12 april. Och då är det ju racet sen i Portimão är ju 18 april på söndag sen. Så att det är alltså den raceveckan där nästa är. Så de har nog skjutit det så långt det egentligen går. Och så kommit fram till att vi måste ta ett beslut egentligen den måndagen för att kunna vara förberedda till Portimão. Så nu får han 3 veckor till då från och med idag. Och det går inte att kritisera det beslutet, utan det är ju som det är. Han vill vara 100% fit när han kommer tillbaka. Han vill veta att benet inte gav av om han skulle krascha igen på grund av att det inte har läkt färdigt. Och det är ju smart i sammanhanget.
Ja, ja, har man haft en sån här lång rehabilitering och de komplikationerna som har varit, då är det ju väldigt klokt att lyssna på det här nu. Sen såg vi ju att det var, jag menar, han har intensifierat träningen och gjort de här testerna. Det båda är ju gott ändå i slut.
Ja, men det gör det.
För närmsta horisonten här.
Ja, men det gör det. Och jag har hört rykten från flera källor som sagt att han räknade med faktiskt att vara i Qatar, men han ville vara 100% säker att läkarna var på hans linje, vilket de nu inte var. De var lite tveksamma och då ställde han in. Så att det här med största sannolikhet så kommer inte det här att dra ut mer på tiden som det gjorde förra året. Men han är tillbaka då och sen bara dröjer det ytterligare, utan det här är nu för att benet ska få några veckor till att vara helt läkt. Och det är ju fortfarande, om vi hade pratat om detta den 3 december, vilket vi gjorde i den podden, då var det ju först 3 månader läketid och sen ytterligare 3 månader rehab. Då landar vi i maj. Nu kanske han då kan göra comeback här efter 5 månader drygt.
Ja. Ändå snabbare än vad man spekulerar i där.
Exakt.
Mm. Ja, det här gör i alla fall att det blir lite på vänt för Honda. Och
ja, det blir ändå 2 racen till hela världen för Marcus del. jag ser ändå honom som en titelaspirant i slutändan. Det är 20 race som ska köras, eller 19 eller vad det blir för någonting nu till slut. Men det är många race kvar. Och den som kommer ifrån Qatar med flest poäng tror inte jag kommer vara den som slåss om mästerskapet till slut.
Så har det visat sig de senaste säsongerna också, att det har ju varit en, det är ju en bana som sticker ut från de övriga.
Det är ju det. Så att det är inte som Jerez till exempel, där Quartararo gick iväg med 50 poäng och man nu blev ju inte han titelaspirant till slut ändå, men man trodde ju ändå att han skulle kunna vara med. Jag tror inte att det kommer bli på samma sätt här. Men det är klart att det fördröjer ju allting. Hade han varit på plats nu, då hade han bara missat 4 testdagar. Den här säsongen då, så sa han. Sen missade han redan förra säsongen. Men den här säsongen, 4 testdagar, nu missar han ytterligare då 6 dagar till. Det är ganska mycket. Och en racecell, ja, då tar man ju steg hela tiden. Nu ska han börja om från noll då, om du säger Portimao. Då kommer han till en ny bana som man inte har tävlat på i MotoGP-klassen. Det blir svårt. Så att det är ju inte så att han bara missar de här, utan han får en längre startsträcka sen när de andra är i fullt igång.
Ja, precis. Och de andra då i det här fallet är ju, om man tittar på Honda då, Stefan Bradl kommer ju fortsätta ersätta Marcus då de här 2 inledande helgerna. Men också ny i teamet, Paul Espargaró, och han har överraskat i positiv riktning under testerna.
Ja, men det har jag verkligen gjort och varit med hyfsat. Det har sett bra ut. Slutade testet på en 10:e plats, bara 7 tiondelar efter. Och det satt han faktiskt redan på 3:e dagen den här tiden. Så att ser bra ut ändå för Paul Espargaró, måste jag säga. Och jag är inte alls förvånad om han kan sno ett race i år.
Ser vassare ut direkt än vad både Alex Marquez och Nakagami gör, eller vad säger du där?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag faktiskt. Och lite förvånande hade
ju ja, båda de hade ju, det lossnade ju på olika håll där under andra halvan av säsongen för både Alex Marquez och Takaki Nakagami.
Ja, det gjorde det. Men de var längre ner. Nakagami på en 12:e. Marquez var ju den sämste utav Honda-förarna här. Alex Marquez alltså på en 18:e plats. Och kraschade nog 5 gånger tror jag. Bröt något ben i foten också. Näst sista dagen. Vilket gjorde att han var tvungen att hoppa över sista dagen. Å andra sidan så var det ju så mycket sand på banan då. Så att det var ju i princip inte någon som körde. Så att ja. Den ska ändå vara läkt. Vad jag förstår det som hyfsat.
Men tror du Hondan som i och med att man saknade Mark Marquez förra året. Har man tagit steg från Hondas sida för att göra den här cykeln lite mer körbar för fler förare under fjolåret? Är det känslan som man kan ta med sig?
Ja, det är ju känslan. Och sen är det ju känslan att de kom med ett nytt chassi i Misano-testet. Och att det hjälpte till. Men det blir ändå spännande att följa de förarna där. Både Marquez, Alex Marquez och Nakagami. För att, precis som de avslutade säsongen väldigt starkt. 2 pallplatser för Alex Marquez. 1 i blött, 1 i torrt. Ja. Han sitter ju på samma material visserligen då, men Nakagami har ju hoppat upp ett par årsmodeller och sitter på det absolut senaste också, så att ja, väldigt.
Och kan han dra någon lärdom av det som hände på Aragon, då kanske han kan vara i toppen, jag tror inte under en full säsong än så länge, men enstaka racehelger i alla fall.
Ja, han körde ju bra i Valencia.
Ja, gjorde han. Igen, stämmer.
Och så ska vi snacka lite lack där igen, och det var ju han Simon Pettersson där. Han har ju haft en omröstning på sociala medier här och tagit fram snyggaste lacken.
Ja, vilken vann då?
Ja, finalen stod emellan Tektra KTM-en, den orangea,
ja,
och LCR Honda med Alex Marquez.
Det var så. Och blev den klar, finalen där?
Den är klar och Tektra vann.
Det var så?
Ja.
Mm.
Så den orangea Tektra KTM vann omröstningen och snyggast lack år 2021 för LCR Honda. Utslagna i semen blev väl Red Bull KTM bland annat.
Ja. Ja.
Och Suzuki blev utslagen då också. Så att det var, mina favoriter var ganska högt upp, ja, där med Suzuki och Alex.
Bra gjort. Jag börjar bli gammal.
Det betyder ju bara att alla andra tycker som jag, så det är inte. Fast många tycker tydligen om orange.
Ja, men det, ja, ja, men som jag sa, jag hade ju faktiskt en orange.
Brandgul.
Ja, jag hade en tidig Fireblade. Första Firebladen, den var lite orange i. Så jag hade en orange hjul på den, vet jag. Men det där var från Repsol Honda, men det är alltid illa Repsol Honda. Tidiga Repsol Honda där med ja. Dohan.
Jo, jag håller med, de är snygga. Men det är orange.
Mm, det är orange, ja. Mittemellan orange. Men du, om vi är nu inne på orange, då ska vi hoppa vidare till KTM. Vi har KTM och Aprilia kvar. KTM var inte så framträdande här under testerna.
Nej, verkligen inte. Ett ganska dåligt test vill jag säga. 16, 17, 19, 23 var KTM-förarna. Och det ser inte alls bra ut, men vi måste komma ihåg att det är på den här banan. Den här banan är lite speciell och de flesta märkena kommer behöva försaka någon av banorna för att det ska stämma på resten av banorna. Och det här är en sån bana som man dels kan tänka sig att försaka. För den är inte lik andra banor på det sättet.
Nej, man kanske inte har lika mycket nytta av de testresultaten eller utvecklingen som går att göra här.
Nej. Så det ser man ju, att de kommer sluta på de platserna i mästerskapet året till slut, det kommer ju inte på kartan. För så mycket har ju inte förändrats sedan förra året, och då tog de trots allt 3 segrar. Så att de är vassare än så här, men det visar ju att de kommer nog få det tufft denna helgen och nästa helg.
Mm. Och sen kommer det Portimao, och där såg vi hur det gick med Oliveira förra året, överlägsen.
Det såg vi.
Ja. Men vem kommer att vara vassast utav fabriksförarna då? Binder eller Oliveira, som nu sitter bredvid Binder, och de har varit teamkollegor tidigare i Moto2.
Ja, det är också sådär omöjligt att säga nästan.
Väldigt olika körstil har de.
Ja, men det funkar ju båda två.
Ja.
Men så här rent spontant så tror jag mer på Binder. Men Oliveira tog 2 segrar förra året och också visat sig väldigt, väldigt vass. Och lite mer erfarenhet. Så att, ja du, jag vet faktiskt inte. Jag skulle säga att det är så hårda kamper här inbördes mellan KTM-förarna Oliveira Brar eller Oliveira Binder. Mellan Yamaha med Quartararo och Vinales. Med Miro Rins.
Och frågan är om inte Petrucci skulle kunna blixtra till också om han får ordning på det. Men kanske inte matcha Oliveira Binder.
Nej, jag tror ju inte det heller. Men å andra sidan, tänk på hans revanschlust som han har här nu ifrån Ducati-tiden och blivit totalt spolierad därifrån tidigt på året. Han vill nog gärna slå Ducati.
Mm. Och att tillägga också för KTMs del, det är att där har vi också 4 fulla fabrikscyklar. Så det är ingen skillnad på så vis med vad de har att tillgå förarna.
Nej, det är det inte. Men det är väl, fabriksförarna ser jag ändå lite som ett starkare kort än Petrucci, men Petrucci kan säkert blixtra till. Det kommer han att göra. Lecona däremot, han är väl lite på efterkälken.
Mm, jag tror det också. Ja, det är om KTM och så då Aprilia, och där får vi faktiskt kika uppåt igen i testresultatet. Aleix Espargaró var ju riktigt snabb här under testerna.
Ja, det var nog. Det var inte bara ett varv, utan det var flera varv. Slutade 6:a på testet och gjorde ett bra test. Och återigen, ny cykel hos Aprilia. De har ju fortfarande sina fördelar kvar. Och vi får väl se om det håller denna säsongen istället. Och de drogs ju lite med att de hade en motöveriet i början av förra säsongen, vilket gjorde att de fick skruva ner effekten på motorn, och sen var de ju aldrig med riktigt. Kan de nu ha fått ordning på det ordentligt till den här säsongen? Ja, kanske dags för pallplatsen.
Det som talar emot är att han är ensam på toppen här. Det är ju ingen som backar än så länge då. Vi får väl se här vad som händer. Salvadori är andra föraren i teamet. Och sen nämnde vi i vår förra podd här att det är klart med testkörning för Andrea Dovizioso. Han tackar ja till testkörning med Aprilia. Lite oväntat för mig faktiskt.
Ja, han saknade väl det här lite grann, uppenbarligen.
Måste det vara något sånt?
Ja, någonting måste det ha varit i alla fall. Men jag tror faktiskt han slog sig lite grann här i helgen. På en motocross-tävling i Italien. Han la ut någonting idag nämligen att han var okej, men jag tror att han är duktigt mörbultad. Det verkade så bra om rapporterna som kom först. Men det är ju cross vi pratar om, så att då är...
Ja, det hände ju så sent som förra året. Han var ju skadad i inför säsongstart, visst var det så? Bröt ju...
Ja, visst.
Nyckelbenet eller något liknande.
Nyckelbenet var det, ja. Mm. Så att, vi får se vad som händer där. Jag tycker det är spännande ändå. Nu är det ju bara, första är ju bara att han ska testa. Tre dagars test eller två dagars test på Jerez här om någon månad. Det börjar väl där och sen får vi se då. Om det blir något mer. Om det blir race eller om det blir testförarroll. Det verkar ju ändå som att Smith är ute. Och att det står då mellan, eller att så Salvadori ska köra.
Mm. Och sen vad i så fall testerna för Dovizioso visar och om det finns intresse för att göra någonting mer där.
Ja. Och
men det är inte helt lätt att göra en rokad med och bara peta Salvadori åt sidan heller under säsong. Eller hur funkar det egentligen?
Nej, men frågan är vad han har för kontrakt Salvadori. Det verkar ju som att han och Smith liksom skulle slåss om den här sista platsen, men jag vet faktiskt inte vad han har för typ av kontrakt. Jag tittar lite på Salvadoris, vad han har gjort här, och han har ju setts länge som en ganska stor talang egentligen. Jag kommer ihåg när jag bevakade Superbike-VM och där körde han ju Aprilia några säsonger och var riktigt vass, och man trodde att lossnade bara för honom, då kommer han kunna vara med och kanske till och med vinna Superbike-VM eller åtminstone ta pallplatser. Men det har inte riktigt lossnat för Salvadori, och nu börjar det liksom rinna ut lite i tiden för han också. Han är född 93, så att inte purung längre, om man nu får säga så. Men,
nej.
Men vi pratade om Sarko innan. Han vann Red Bull Rookies Cup, där sa vi 2007. Tvåa blev Lorenzo Salvadori. Så att han var med redan då. Och fler personer, eller fler förra det året, Lois Salom blev fyra. Cameron Bubier, som vi ser nu i Moto 2. Amerikansk mästare fem gånger.
Fem vill jag minnas att vi snackade om senast.
Han blev sexa i mästerskapet den säsongen, och vi hade faktiskt svenskt där också, och även norskt då, med Robban Gull på nionde och Stula Borst då på sin elfte plats. Så det var väl första året som Stula körde, för han blev väl tvåa till slut också efter Cornfield något
år. Ja, stämmer.
Om det var året efter kanske.
Mm.
Du kommenterar väl det, du borde ju kunna det här.
Ja, men du, det där var ju mardrömskommentering. Sist låg racen när man har suttit i x antal timmar innan och pratat. Och sen kommer 28 likadana förare.
Ja, exakt.
Som är 12 år gamla.
Ja, inte superlätt.
Nej, det var inte lätt
ändå faktiskt. Ändå man ser skillnad på det.
Fast det är fantastiska race. Är man på plats en GP-helg och har möjlighet att se de här rookies-racen, så är de ju jättespännande.
Ja, det är de faktiskt. Men sen blev det Aprilia och 125 till att börja med, men ingen succé överhuvudtaget. Tog knappt poäng under de tre säsongerna han fick där efter sin andra plats då. Jämför det då med Sarko, som ändå klättrade vidare i karriären, så blev det stopp för Salvadori. Så efter de tre säsongerna, efter 2010, sen hoppade han ju då till Superstock, till och inte ens till Superbike eller Supersport, utan Stock 1000.
Svår väg att gå det där.
Ja, det är svår väg. Om man har tänkt att komma tillbaka till GP, så är Stock 1000 och hoppa tillbaka till, det är inget bra steg.
Nej, så har man kört 125 innan. Ja. Det är en väsentlig skillnad på alla sätt och vis där.
Ja, så från 125 till Stock 1000, och där var ju ingen stjärna heller de första säsongerna. Tre säsonger först, fjärde och femte, då blev han tvåa, och sen lyckades han vinna sista, femte året. Frågan är om inte det var typ sista året de körde Stock 1000, för de har ju lagt ner den här.
Det låter som att det var ett par, tre säsonger för länge, och kanske att han inte ens skulle ha tagit den vägen.
Ja.
Men också vet vi ju hur lätt det är att hamna snett ibland teamen där i dåvarande 125. Det räcker att det är ett team som inte har budget eller rätt kunnande eller rätt personer på rätt platser, så är ingen talang som räcker till för att göra bra resultat heller.
Nej, och det var ju lite så. Han körde ju för, jag tror att det var italienska förbundets team till att börja med. Det var inget superteam. Och sen kör han även i Mattioni Racing, och det är också ett mindre team. som ja, ibland, körde på den tiden.
Ja, som man nästan var osäker på om pengarna skulle räcka alla gånger.
Ja, lite så. Ja. Men 5 år sedan i Superstock 1000, han vann mästerskapet, det gjorde han 2015. Sen blev det Superbike. 3 säsonger fick han på sig. Ingen pallplats utan var stadigt topp 10. Men lyckades aldrig riktigt komma därifrån. 16, 17, 18. Och sen efter det då så blev det ju Moto E till 2019.
Ja, lång och krokig väg.
Väldigt krokig väg.
Mm.
Och där blev det inte heller något bra. Utan där slutade han 16 i mästerskapet med 7:e plats som bäst i Moto E. Och sen blev han då testförare hos Aprilia. Så att det är ingen spikrak karriär. Och det som talar emot då att man ska kunna slå Aleix Espargaró, det är ju rätt mycket.
Mm, det är det.
Att det här sista steget i MotoGP ska komma till en när man har haft 10 år på sig och inte riktigt presterat. Det är ganska låg chans.
Och samtidigt har Aleix Espargaró under hela den tiden kört GP-cyklar och kört och varit vassa. Vi snackade Colin Edwards tidigare här. De körde ju samma team ett år, Forward Racing, och då var ju Aleix Espargaró och vassare än Edwards.
Ja.
Så det är ingen dålig första före där i Aprilia-teamet. Men det ska vara intressant att se om Dovizioso lyckas någorlunda i testerna och kan också komma med någon input som kanske tar Aprilian det här lilla sista steget också. I så fall har vi ju ett mästerskap med 6 fabrikat som kan vinna race.
Det hade ju varit kul.
Ja, det tycker jag skulle vara roligt.
Ja, absolut. Absolut.
Du, närmsta veckan här nu då, det är bara några få dagar kvar till första racehelgen som drar igång 26 mars och så race 28 mars. Vågar du dig på någon tippning så här i...
Vi spelade ju in ett litet magasin här i fredags och jag tog ju fram 7 förare som jag trodde kunde vinna mästerskapet. Jag tror att man hittar, årets mästare hittar vi bland de 7, det tror jag. Och så vi drar dem en gång till då.
Ja, jag tycker du behöver göra det.
Morbidelli, Vinales, Quartararo, Yamaha. 3 förare där. Sen tror jag på Mir och Rins. Jag kan inte säga vem utav dem. Utan jag tar med båda dem. Jag tar med mig Miller. Som starkast i Ducati. Det är 6 va?
Ja, det är 6.
Och Marc Marquez.
Beroende på hur sent kan han komma tillbaka då? Och ändå vara kvar bland de här 7 som du säger.
Ja, då vill jag nog påstå att då behöver han nog vara med i Portugal. För att kunna vara på sin max tidigare än så tidigt som möjligt.
Ja, för sen får vi tillägga det. Sen har man ju inte råd med några som helst misstag heller. Ju längre man kommer in i säsongen.
Nej, exakt.
Så är det ju egentligen, då måste det ju vara målgång i alla race. Det kan ju inte
då
vara
måste det
något,
vara klockrent.
Ja, det kan inte vara något tekniskt fel, det kan inte vara någon krasch. Och man kan inte ens vara indragen i någonting. Och skulle Marc Marquez komma tillbaka och inte vara den här absoluta toppföraren direkt, då är det ju också större risk. Starta 6, 7, 10. Ja.
Ja. Nej, men jag skulle ändå säga att han missar 2 i Qatar. Det är inte hela världen. Det kan han fixa ändå. Men det är klart att det tar längre tid innan han når sitt max när han inte får vara med från början. Självklart är det så. Men Le Mans kanske hans första seger. Jerez hade jag ju tippat. Jag har ju snackat lite om det här innan såklart. Off the record, och då sa jag till Jerez och vinnaren om man är med i helgen, och kanske fortfarande att jag står för det.
Mm.
Du säger 4:e i helgen och säsongen.
Men du, på lördag då är det också kval.
Ja, vi skulle tippa helgen va?
Vem tar pole position?
Pole position, det tar Jack Miller.
Då säger jag Fabio Quartararo, säger jag.
Ja, det är ingen dålig gissning faktiskt. Vinales inte heller dålig. Nej, men jag säger Jack Miller. Jag säger att Jack Miller kommer skrapa rent den här helgen.
Han kommer även vinna
racet.
Ja,
han kommer faktiskt vinna första racet.
Mm.
Så jag tippar pole till Miller, race-seger till Miller, och jag tror att Quartararo blir 2, jag tror att Vinales blir 3. Jag är lite tråkig idag, men jag säger det.
Och jag måste också säga någonting här.
Ja, du måste säga något.
Det är inga oväntade namn här. Testerna visar ju någonstans åt det här hållet. Så att,
ja, det är ju det man får gå på.
Det måste vi göra ju. Så jag var ju faktiskt inne på samma namn här, men jag ville ju stuva om lite grann i tiderna här. Men jag, i så fall så tror jag att Quartararo smäller till med sig. Han tar både pole och seger. Och sen Miller tvåa. Ja. Jag vill ju inte ha riktigt samma namn som du är, så jag säger Morbidelli trea.
Ja, nej, ja. Det är, ska det bli Yamaha-seger, då måste de vara riktigt, riktigt snabba över ett varv. För de måste komma ifrån Miller på raksträckan. Blir de omkörda där varje varv?
Ja, då är det problem.
Då är det problem. Mm. Och vi har sett det så många gånger förr på just den banan dessutom. Så att, ja. Spännande.
Mm. Ja, grymma. Det såg vi också i den här tillbakablicken i magasinet. Racen 2018-2019. Dovizioso och då var det Marc Márquez då, men det var Ducati mot Honda. Mm,
och där hade Honda svårt att följa ducken.
Ja, det hade de.
Yamaha har också svårt att följa ducken, det kan jag lova.
Få dagar och timmar kvar nu innan säsongstart. Jag tycker faktiskt att det börjar att krypa lite i kroppen inför den här första racehelgen.
Visst är det kul att det drar igång?
Ja, det är roligt.
Jag tycker också det. Och som vanligt så vill vi tacka alla våra patrons och alla som stöttar denna podden. Super tack. Och denna helgen som kommer så kan man följa oss på V-Sport 1. I och med att det är Formel 1-premiär också. Så flyttar MotoGP på sig till V-Sport 1 istället. Så att vi går i samma kanal här hela helgen. Första träningen drar igång 13.40 på fredag.
Då smäller det.
Då smäller det. Och racet startar ju klockan 19.00 svensk tid. Och då ska man ju ha ställt fram klockan en timme.
Sommartid också.
Sommartid, ja. Så blir det.
Bra att du sa det till mig, för att annars hade jag kunnat missa det.
Då har du kunnat försova dig.
Ja, exakt.
Inte för jag vet hur du ska försova dig klockan 19, men...
Nej, det skulle kunna hända. Det
skulle kunna hända. Ja. Man vet aldrig. Man Nej. Vet aldrig med dig, Tobias.
Nej.
Nej. Men 19.00, då smäller det, då är starten. Moto 3, först ut. 16.00, 17.20 för Moto 2 och sen 19.00, MotoGP-race. Uppsnack då 18.25.
Ja, det blir bra.
Det var mycket siffror.
Jag är helt nöjd med det här. Det ska bli roligt att dra igång, tycker jag.
Ja.
Häng med oss så tackar vi för den här podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.